Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Där kommer ju en tjej nu. När man pratar om trollen så står de i fastun.
Nu måste vi tänka på tonen.
Hej. Slå ner.
Jag håller på här och beklagar mig över att de tar in tjejer i försvarsmakten och sånt. Jag tycker de ska stå vid spisen och ta hand om hemmet. För det var det som Gud ämnade åt tjejer.
Ja.
Håller du med mig, Gian?
Jag håller med dig.
Bra.
100%.
Gode Gud, hur känns
det? Nej då.
Fan vad det luktar parfym, helvete.
Coco Chanel.
Changen, inte du van vid Coco Chanel?
Va?
Alltså Chang och det ordet i samma mening.
Coco Chanel. Det har namnet. Chang Coco Chanel.
Jag får sådana här minne av när jag var liten. Och så var det så här gamla polska babuskor som skulle, du vet, kela med lilla guljungen. Och så var de helt neddränkta i någon billig öststatsparfym som man håller på att kvävas liksom.
Bra.
Oj, vilka blickar jag får nu.
Alltså jag älskar ju dofter. Man måste dofta gott. Det, jag kan till och med följa efter människor och fråga vad de har för dofter om jag så här verkligen fastnar för en doft. Aha. Det har jag gjort flera gånger.
Du skulle du varit med när jag låg i lumpen. Vi varit ute i fältet en vecka utan att duscha. Då skulle du fått vara med om doften.
Det är faktiskt.
Det är blandning av hydraulolja, diesel, lite krutstänk och diverse svett.
Ja, men jag är van vid de dofterna också.
Mm.
Hemma i världen,
det är så man luktar. Riktiga män luktar så.
Precis.
Jag såg lite bilder på när ni var på en trädgårdsfest.
Ja, det var Staffan Doppings årliga trädgårdsfest. Det var första gången jag
Staffan
var med
Doppings
på den.
Som är på Kvartal, journalist. Har han årlig trädgårdsfest?
Mm. Han har årlig trädgårdsfest. Och vet ni, han har faktiskt bjudit in er, alla er.
Mm.
Så när jag, ja.
Inte
jag vet inte om han har bjudit in dig.
Jo, jag tror han bjöd in alla oss. Fast vi har nog inte sett det.
Fast för att ni har nog missat det eftersom att Hanif hade missat det. Oh. Jag sa till honom dagen innan. Jag hade ju bara tänkt att ta med Hanif, men jag
håller
sa...
du på att dejta Hanif?
Nej, absolut inte.
För jag såg en bild, ni såg lite på Facebook.
Ja,
Ida frågade också om ni dejtar varandra.
Jaha,
varför skriver du att du är på dejt?
Det har jag inte gjort det.
Han var på dejt. Men
varför är du så blyg och erkänner att du dejtar han?
Du skrev, and you wrote like, min favoritkurs.
Jag är dyslexi.
Jag måste fråga, när du dejtar han, pratar han mycket om känslor?
Hela tiden.
Ja,
det är därför jag inte kan dejta han.
Det är han som är kvinnan, alltså, i ett förhållande.
Jag måste få ha mer känslor än vad han har, men snubben tar ju över helt.
Det är inget fel att ha känslor. Det är, jag öppnar med det.
Yeah. Vilka mer var på festen?
Oj, det var en massa journalister framförallt var där från olika mediekanaler. Och så vänner till Staffan.
Med olika mediekanaler menar du bara högern?
Nej, det var rätt så blandat var det faktiskt.
Inte
det var
Jonas
en skön blandning av folk.
Nej, men ska jag berätta vem som var där också? Mm. Camilla Thulin, va?
Mm. Vem är det?
Heter hon inte så?
Jo, hon är kläddesigner.
Hon följer med på Instagram.
Hon sa att hon är en av våra största fan.
Är det sant?
Ja.
Är det
sant? Och vet du vem hon är större fan till också? GAP. Mm. Hon är näst största givare till GAP-organisationen.
GAP?
Ja. GAP. Ja, GAP.
Hon ska komma hit. Hon ska gästa oss.
Aha.
Kul.
Camilla.
Nice. Det kommer bli skitkul.
Mm. Hon var jävligt grym.
Hon är kläddesigner.
Ja.
Kanske hon kan designa en schysst 70-tals outfit som matchar min Impala.
Have you guys read the whole thing with Anas Khalifa?
Yep.
Ja.
Vem är det? Är det inte hon, hon arabiska porrskådespelaren?
Anas.
Nej. 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 Det är han som inte intervjuad av... Ja, men det finns ju en arabisk...
Mia Khalifa.
Mia Khalifa, förlåt, jag blandade ihop. Ja. Vet du vem det är? Hon har skitstora tuttar alltså.
Ja, nej, hon vet inte vem det är.
What? You don't know Mia Khalifa?
Mia Khalifa, hon är ju fan en riktig kändis. Nej, men ja, han Anas, det var han som blev intervjuad om Rocky. Yeah, just exactly. Det, nästan samma.
Ja, så... I'm not I don't know actually how famous he has been here in Sweden. Probably you guys know more about him.
Mm. Han har dragit in massa med pengar på Swish journalistik eller Swish predikan kan man säga.
So he was like a Salafist I don't know if imam would be the right word. Salafist preacher maybe.
Just det.
Mm. And he was like even praising jihad and so on. Mm. And he Doku now has made like a interview with him, and he has left Salafism. And what has been, he comes also from Egypt, and what has been interesting for me to read is that the preacher that radicalized him in Egypt, me and my family, we used to listen to him. He's very famous. Mohammed Hussein Yaqub.
Can we bjuda in honom till podden?
Well, but anyway, so it started that he actually listened to one of his lectures. And this is when his interest in Salafism started to
wake up. Vad är Salafism om du skulle beskriva det?
Okay. So
it's
Salafism, Salaf, it means the ancestors basically, but it's about Muhammad and his companions, to follow the example of Muhammad and his companions. Mm-hmm. And kind of like leave behind anything that has to do with modernity, anything has to do with the West.
Islamiska Amish folk.
Har inte Eli berättat många gånger att det handlar om att efter Osmanska rikets fall så börjar man granska sig själv och se vad är det som har gått fel med inriktningen inom islam, och då kommer man in på att vi måste gå tillbaka till den rena läran.
Yeah, but this is actually this is a phenomenon that happens all the time. This Islamic revival phenomenon that happens all the time throughout Islamic history. It's not just a recent one that happened in the 70s, for example. That's the most recent, and that's why it's the most famous one. But and they tend to have a very rigid interpretation of Islam, that basically everything about your life has to be dictated by Islam, even how you step into the bathroom.
Yes, I know. left foot first. Yes.
You have to like
and when you're sitting and shitting stuff, you should think of a certain what was it, prophet or angel or something.
They have a shit angel.
Det finns inte jinner eller vad det är, onda andar.
Oh, but this is like all of Muslims believe in jinn. I used to believe in that as well.
Uh-huh.
But so basically it's an ultra orthodox form of Sunni Islam, to put it simply.
Och finns det tre grenar kan man säga inom salafismen, de som är mer så här vanliga, och sen så finns det de som är jihadister och de som är mellanting. Det pratar vi om artisterna inom
there is ones that are
Mustafa, vad sa du? Jag hörde
inte. Funny because it's true.
Det är centerpartisterna inom salafisterna.
Ja, det finns. But yes, there are some who are more jihadist and one who are less jihadist, basically.
För det finns ju salafister som inte är jihadister. Och det är för jag tror att man kan blanda ihop det. Att tro att bara för att man är salafist så är man för våldsbejakande extremism. Och det behöver absolut inte vara sant.
Nej,
men de är också väldigt radikala på sitt sätt. Så det är inte så att, för hade de inte varit det så hade ju de varit vanliga muslimer.
Mm. Alltså det finns salafister som bara vill läsa sina haditer i fred och inte vill ha någonting med någon annan att göra. De är inte våldsbejakande.
Ja, men alltså sett till, jag ska inte säga antal, men hur det faktiskt ser ut egentligen, så är det ju inte så att det är en majoritet bland dem som sitter och bara läser sina haditer i lugn och ro.
Nej, det har du rätt i. Fred. Och om de blir fler så kommer ju de vilja att implementera sina idéer på samhället till slut.
Det kallas demokrati. Men...
but you know one of the things that he was talking about, so he went to Egypt to meet this
Anas.
He was like in his process of radicalization. He was just 16, and he went and he stayed in this mosque with this Salafist preacher, and they were there for quite a long time.
A monad.
And one of the things that were really funny, they were talking about a girl who was 14, who was going to, like, she wanted to start wearing burqa, and her parents were thinking it's too extreme. So their solution for that was to marry her off. So the burqa is too extreme. Let's marry her.
Vi kanske får med Anas till podden. Jag har pratat med honom och han är positiv inställd. Han har fått massor med förfrågningar sen Doko. Och ikväll så är han med i Aktuellt.
Mm-hmm. That'd be like really interesting.
Men vad tycker ni? Jag måste få höra vad ni tycker om att han kommit ut med att, eller ja, kommit ut. Han gjorde väl det i februari tror jag, men det är väl nu det har uppmärksammats väldigt mycket. Vad tycker ni?
Alltså när jag läste hela dokutexten, det är en lång text ju, och jag får inte uppfattningen att det är fake på något sätt, utan tvärtom så verkar han genuin, och det har att göra med att han tar alltid på sig själv ansvaret för det han har gjort. Han skyller inte att de gjorde det mot mig och dem, utan han tar på sig och han är helt öppen. Han säger så här, men när 11 september skedde så var jag väldigt glad, jag firade Charlie Hebdo, då var jag väldigt glad.
9/11. Ja, så this is also something I could relate to.
Vad var det som fick honom att bli en chattare?
Hans föräldrar var ju på honom. Jaha, alltså att han lämnade salafismen. Ja. Jag vet inte, vad var det som gjorde att han lämnade till slut?
He started to, like, it seems that it's a combination of both starting to have some doubts and, like, thinking that his life is not so good and starting to listen to other ex-Salafis who have left Salafism also. And through that, he started to think, well, these are, like, very learned Islamic scholars and so on. So maybe they are onto something. And again, this was something similar a little bit to what happened to me, but for me I just left Islam totally.
Sen vart han väldigt pressad också av organisationen i Sverige. Det var något slavarbete, han skulle predika hela tiden, han fick inte betalt eller någonting.
Exakt. Och det är min teori att
han vart utbränd.
Jag tänker just det där.
Är den utbrända salafisten?
But you know, it's also very interesting that he one of the things that really
jag skulle säga.
Kan du inte anordna ett salafistiskt fackförbund eller någonting så.
But also this thing with like this förening that he was active in. One of the things that was also quite ridiculous is that he said that every time there was a scandal, they just changed the name.
Yeah, precis.
It. They didn't need to change anything else. Mm. They changed the name and everything was fine.
Men du vet, alltså jag tror att när man är hjärntvättad på det sättet och med en organisation, jag tror att det kommer en tipping point till slut där du kan allting utan till. Och du blir liksom inte utmanad längre. I alla fall om du har den personligheten att så här, men more. Finns det någonting mer här? Och det gör inte, då bör du...
Det låter som folk som lämnar socialdemokratin.
Ja, jag läste om den här Mårten Storm
Det är en sån här dansk, det är en dansk snubbe, alltså en jätteintressant personlighet. Först var han med i så här motorcykelgäng. Mm. Sen tröttnade han på det och så blev han gick han med Al-Qaida istället.
Mm. Ja, och han är en dansk liksom,
ja, en dansk snubbe, helt dansk. Sen när han tröttnar på Al-Qaida, då blir han
flexbat, okay. Och vad gjorde han efter Al-Qaida?
Yes. Dubbelagent. Mm-hmm. Så han börjar samarbeta med danska underrättelsetjänst och CIA. Ja. Och han ser till att de spårar Al-Waqi, Anwar Al-Waqi, ni vet han, mm-hmm. den här stjärnpredikaren. Tack vare honom så hittar de honom och dödar honom. Men hur som helst, Morten Storm berättade hur han började tvivla. Och det är att han sitter på ett hotellrum. Ja. Och väntar på Al-Qaida-kurirer. Och de är sena. Och han sitter och är arg. De är alltid sena, de här jävla kurirerna.
Men de är araber.
Ja, exakt. Igen, alla. Han är dansk. Han är där i tid. Han har checkat in.
Tar, I remember that one.
Ja, tar en tubor. Och så berättar han att han sitter på hotellrummet. Det är pissförbannat för att de är alltid sena. Ja. Går in på Google och skriver Contradictions in Islam. Ja. Okay. Och när han hittar det, du vet, då kommer det en massa så här, det här är alltså det här går inte ihop med islam, med haditerna, med texten. Här säger en sak, här säger en annan sak. Och han är ju en extremist, så han går down that rabbit hole. Mm-hmm. Och då kontaktar han CIA och danska underrättelsetjänster, blir dubbelagent.
Jag tänkte att det finns en parallell kopplat till det här Annas grejen. Och det har ju,
och det har
att göra med att vad heter det, inom gängkriminaliteten. Så är det ju väldigt många efter ett tag när man är gängkriminell. Man bryter sig loss för att man drar in massor med pengar. Men man får inte själv så mycket del av det. Och då skapar man sin egen gren. Mm. Jag undrar om inte Anna är inne på något sånt spår också. Om han är utsliten, han får inget betalt. Han kör sitt eget race och kan köra Swish lite grann. Och...
Ja, men det är som Joakim Lamotte. Han dumpade public service och kör sitt eget race.
Mm. Yeah, but I agree with Mustafa that he seems genuine actually. And one of the things that was really interesting in the interview that he's very critical to religious schools. He mm-hmm. thinks they should be, there shouldn't be religious schools in Sweden. Mm. And he said that he has been like involved in this work and so on. And he sees this is something that I was talking about before. It's very difficult to be able to like really detect when, you know, these religious schools are run by Islamists and so on, and that something is wrong there. It's very difficult to detect it. And he said damaging to the kids who are there.
Och det var ju en, för vi hade någon avsnitt när vi hade haft med Per. Och då sa jag att jag var ju faktiskt jävligt mycket emot friskolor. Och då sa jag så, men titta på Benjamin Dosa. Han kunde välja en bra friskola och det gjorde att han tog sig ut från det utanförskapet. Men det är ju samma sak med det här, att samtidigt som man kan välja...
Så alltså
kan
du menar fria skolvalet, inte friskolan?
We're talking about religious schools.
Jag vet, men fria skolvalet och de här fria skolorna möjliggör ju att man kan själv välja att exkludera sig från samhället också. Och det är också en del av det integrationsproblem som vi har. Att vi har jättemånga som väljer bort det svenska samhället. Det är ju faktiskt ett problem.
Fast okej, okay, det finns ju vissa religiösa skolor som har islam som grund, där eleverna går ut med väldigt bra betyg och går vidare i livet akademiskt eller vad det nu är, bättre än motsvarande kommunala skolor i deras omgivning.
Det är min poäng. Det var det jag försökte komma fram till, att om skolorna fungerar, ja. Och det, alltså tänk efter, i de här islamiska friskolorna. För det första, det finns inga friskolor, det heter konfessionella skolor, men skitsamma. Tror ni att det är stök där? Att de Nej. Springer omkring och hotar varandra?
Exakt.
Okej, okay, det är lite könssegregerat, men... men det är ordning och reda.
And maybe they don't want to teach evolution and things like that. But
okay, det är fucked up. Men yes. om man försöker vara pragmatisk, nu har vi det vi har att göra med här.
I understand.
Och många av de eleverna går i en så här slapp kommunalskola där lärarna inte vågar skapa någon sorts ordning. Vad händer med de här kidsen då?
Men det räcker inte med betyg dock. The thing is, like, these religious schools, they create segregation. They kind of propagate yep. this kind of like parallel societies forever. Because which kids will go to this school? Is it Swedish kids? No, it would be like just Muslim kids from just a certain environment with a certain kind of culture that you will be basically locked in that culture
forever. Många gånger tar man bara bort den här lilla biten av extremism. Så de flesta elever eller människor jag har träffat som genuint är troende muslimer, är ju 1000 gånger bättre människor än random kid på gatan i Rinkeby eller vad som helst.
Yeah.
Det är liksom ödmjuka, trevliga, ändå bra människor. Sen kanske de har en del idéer och saker.
Alltså, det är men Chang,
you hate women and gay people, so maybe
nej, det har jag inte sagt.
Gian, jag har sett att du har ställt dig med armarna i kors. Du verkar vara lite provocerad.
Ja, lite okay. grann. För att man måste ju komma ihåg att även om de här skolorna fungerar i de här områdena så kan man ju också tänka på kunskapsnivån när ungdomarna slutar nian och ska gå över till gymnasieskolan. Där det börjar bli mer blandat än i de skolor de har gått på. Och det är ju tyvärr där det oftast leder till att ungdomarna liksom hamnar lite mellan stolarna. Och inte vill gå i skolan längre för att de...
Det är faktiskt en bra poäng. Därför att det som brister där, det är just inte nödvändigtvis kunskapsnivån i form av vad man kan. Men att man har inte haft någon kontakt med det svenska.
Mm. Fast kunskapsnivån är mycket lägre också. Du har ju inte, nivån totalt är ju mycket, mycket lägre.
Mm. Ja. Fast de ska ju få samma utbildning på de här skolorna. Om skolinspektionen sköter sitt så ska ju de få samma läroplan.
Har du sett någon svensk myndighet sköta sitt?
Det är bara det att verkligheten inte ser ut sån riktigt. Tyvärr, jag önskar att det var så. Men det är allt utom det. Och även när ungdomarna får betyg så ser man ju väldigt klart och tydligt att det har varit mycket... nivån på kunskaper och kompetens helt enkelt, det är väldigt,
som brister?
Matte, svenska.
Men de kan ju Koranen utan till. Också.
Men de är duktiga på Koranen.
Ja, men det är där hela kontakten med resten av samhället. De känner ju inte igen sig själva när de studerar med andra elever som har gått i så här etniskt
svenska skolor. Så om de träffar någon svensk tjej med blått hår, rockskur och lugg näsring och en prideväska liksom, så... Det är lite svårt för tjejen i slöjan.
Alltså det där är faktiskt lite deprimerande. För det finns, jag läste en jätteintressant studie som gjordes på de från förorten som lyckas och går på universitet.
Mm.
Att när de går på universitet, de går ju med liksom, de visar att vi är de duktiga. Så när de kommer till universitet, de hänger inte med i svenskan på universitetet med sina klasskompisar.
Mm. Mm.
Och det blir en reality check att shit, vänta, om vi är de bästa från förorterna, men vi hänger inte ens med på svenskan på universitetet, så här, hur bra är vi då? Och,
and like, there were so many retarded people over there.
Jag skulle faktiskt... Jag är fan sugen på att ringa upp en polare. Jag bodde i Kristianstad, så jag har ju alltid varit en hustler. Ni vet, jag är zigenare och jude och allt vad jag är. Så när jag pluggade på högskolan så behövde jag tjäna extra pengar. Så jag blev polare med the local Arabs i Gamlegården. De var från Basra, Irak. Och jag var skitmånga gånger hemma hos dem. Du vet, de skulle sälja bilar. Och de lägger ut en annons på Blocket. Och så svarar någon som knappt kan svenska. Du vet, jag är jättefin, sista priskompis. Ja, men du vet så här, det är ingen som vågar köpa den. Men svarar jag med lite småländsk dialekt och du vet, jag sålde ju bilar som fan ju. Så det blev ju slagsmål inom familjen. Att vem, för jag hade ju liksom 7 mobiltelefoner med post-it-lapp och varje stor regnummer och vilken bilmodell. Och så svarar jag då ju, du vet, på alla och hela
det. Why is there like a very strong The Wire feel?
Ja, men, och jag var ju hemma hos honom väldigt mycket. Och man satt ju på golvet och käkade. Man vet ju inte vad det var man åt för någonting. Men det var ju helt okej. Det var kryddor och smakade bra.
Lammgryta.
Ja, men du vet, man sådär runt platt bröd. Och så rev man av sig. Och så tog man där i den. Och bla bla. Skitsamma. Men han, jag kommer ihåg hans barn då. Amir heter han. De var ju inte så gamla. De kan ha varit 5-6 år. Men hans dotter till exempel. Jag tror hon har gått och blivit tandläkare i Göteborg. Och det har även gått bra för de andra. Och det undrar, har de stött på det här?
Men när var detta? Vilket år är det?
Alltså när de var små?
Ja, men när är det? Jag vet inte hur gamla de är idag.
Ja, vad är det? Hur gammal är du tandläkare? I alla fall 22, 25. 23 i alla fall.
Idag?
Ja, det måste... Ja. Men jag tänkte att jag ska ringa honom och kolla. Du kan ju arabiska.
Ja, det kan jag.
Vi måste intervjua honom. Jag ska se. Jag ska bara hitta vänta lite hitta.se.
But you know, like the thing is with religious schools though is that there are some schools that are not religious schools but exist in like these in segregated neighborhoods and so on that become religious schools. Like, I have a friend, she was, I can't remember which area in Malmo she was living in, and she went to a normal school, but basically everyone there was like, you know, Muslim, and the teachers and so on, and super conservative, and the teacher didn't want to like teach them evolution, for example, and saying like, we know that this is not true and so on. And it was not a religious school. So segregation is actually like the biggest problem here.
Och det blir ju med hjälp av de här friskolorna. Det gör ju att man inte bara kan välja, utan man kan välja bort det också. Och det är det Annas pratar om också. Annas pratar ju om de här predikanterna som inte ens kan svenska, vägrar lära sig någonting om det svenska samhället och bara skiter fullständigt i.
Mm. Någonting som får mig att tro på Annas, alltså att han är väldigt genuin, det är att han inte har lämnat islam.
Han säger att islam var det som fick honom att bli...
Precis, och det provocerar ju såklart islamhatarna och muslimfientliga. Att nej, det är först när du har lämnat, det är då vi kan välkomna dig. Men för mig är det ett bra tecken. Därför att hade han helt lämnat, sagt så här, nu har jag blivit ateist eller nu är jag kristen... Du vet, då kommer det här islamhatet. Så här. Allt var hemskt. Och då blir jag så här, okej. Okay, så då går det från en extrem till någon annan.
Som Omar,
ja. Men han är kvar. Han är kvar inom islam. Han säger att islam hjälpte honom. Och det får mig att tro att han är mer genuin.
But also I think like it's important that those people like, how to say, Swedish media and so on, they don't treat him as suddenly a progressive person. They have to also understand that he's like super conservative. Yeah, it's not like suddenly he's like for gay rights and like for like gender equality and all that. He's still like a very conservative person who just left Salafism.
Men du, det där är en skitbra poäng. Och jag tror, och jag är själv med på det. Jag går inte omkring och tänker så här, fan, annars ska man med Pride-tåget nästa år liksom.
And I think some people are thinking that actually. Ja,
och det där är ett misstag. Alltså det han går igenom nu, det är liksom överväldigande. Men det är små, stora steg som tas. Det kommer ta tid. Och vänta, är målet att han ska gå i Pride-tåget? Är det vi vill? Nej, det är inte mitt mål i alla fall. Utan... han ska vara en funktionell medborgare i samhället som inte ligger samhället till last. Det bör vara det slutgiltiga liksom, önskan här. Och han är på väg dit vad jag kan se av det lilla. Och jag hoppas han kommer till podden så vi kan ställa fler frågor till honom.
Han har ju väldigt mycket ansvar för många som har rekryterats och åkt ner till IS.
Och det är också en grej.
Det måste han ju få stå till svars för.
I dokuintervjun så tar han på sig det. Han säger gång på gång i intervjun, jag har förstört mångas liv, säger han. Jag har förmodligen fått många att åka ner. Han berättar till och med om hur han gjorde när unga kom till honom och sa så här, bror, jag vill åka ner, vad ska jag göra? Och hur han berättar i intervjun hur han svarar dem på ett sätt så att det inte blir direkt åk ner. Utan han säger, ja, har du sagt hej då till dina föräldrar och dina vänner? Du vet, så att indirekt, då kan inte Säpo komma åt att du har uppmanat. Och sådana här svar får mig att genuint tro att okej, någonting håller på att hända här. Men än en gång, när han är med på Aktuellt, det ska inte vara så att nu är du svensk, nu är du en del av oss. Och här, nu kommer en homosexuell, ska ni kramas på direktsändningen? Nej, ta det lugnt nu.
Vi måste ju passa på också att credda Sofie Löfvermark, för hon har gjort ett fantastiskt jobb.
Sofie, om du lyssnar på det här, du är fucking awesome. Ja. Alltså, ingen hade kunnat göra det här så bra som du gjorde i Doku. Så du ska ha all respekt och all cred. Och fucking donera till Doku. Gå in, alltså det de gör, det är ovärderligt. Skit i nyheter idag, den jävla populistiska blaskan. Gå till Doku. Det är en bra tidning.
Kan vi göra lite?
Försvarsminister, kom igen.
Du har fått se kul. På Iraks försvarsminister. Du kan du inte vilja betala för sånt konto.
Visste du om det, Jean?
Vilket då?
Chang, kan du visa telefonen för Jean?
Nej, men jag tror inte Jean vill se.
En gång i mitt liv har jag skickat på dickpics. Jag skickade dem till Magda Gad.
Just det, han var ju homosexuell, eller hur?
Ja, det var inte min kuk. Den hade varit mycket större. Men det var Iraks försvarsministers kuk. Jag har bilderna i telefonen om du vill se.
Nej, det är bra. Det är, bra.
Är du helt säker?
Varför har du ens svarat för?
Det är för att jag skulle skicka dem, jag skulle skicka dem till Magda. Jag måste få ner dem i telefonen så jag kan skicka dem på DM. Eller hur fan jag skickar dem till henne?
När fick du bilden då?
Ja, men det var länge sedan. Det var ju då när vi höll på att gräva om honom. Det var ju länge sedan. Okay,
På tal om doku, för er som vill gå och läsa så är det på doku.nu. Och vill ni hjälpa dem så kan ni även swisha dem. Vi kan väl ändå hjälpa dem med deras swishnummer. Det är 123-257-0844. 123-257-0844. De förtjänar faktiskt en hel del swishlantar.
Salam alaikum.
Wa alaikum assalam.
Du, Amir?
Ja?
Jag är i en podd. Du vet vad podcast är för något?
Vad sa du?
Vet du vad podcast är för någonting?
Det är låga förväntningar.
Podcast.
Podcast. Det är som ett radioprogram fast vi spelar in och publicerar sen på internet. Vi har massa lyssnare.
Okay.
Och vi diskuterar både dels salafism, om det finns bra eller dålig salafism.
Det är inte bra.
Yes, inte exakt. Bra.
Omar, du kan ju arabiska. Kan du bara ge en snabb recap?
Recap av
vad vi snackar om?
Salam alaikum.
Salam alaikum.
Ja, ahlan bik.
Allah yahfazak.
احنا بنتكلم دلوقتي على انس خليفه. تعرف انس خليفه؟
انس خليفه؟
اه
لا ما اعرف.
ده واحد داعيه سلفي هنا في السويد من أوكي. فتره كبيره ودلوقتي لسه طالع قايل ان هو يعني ترك السلفيه والسلفيه زي السرطان وحاجات زي كده. وفي اختلاف هنا في الرأي. في ناس بتقول ده شيء كويس ان هو ترك السلفية وممكن يبقى زي يطلع الناس اللي هم السلفيين يطلعهم من الهم اللي هم فيه ده. وفي ناس تانية بتقول لا هو ارتكب جرائم وخلى ناس تنزل تروح سوريا تحارب مع داعش. وما ينفعش نسامحه. انت ايه رايك؟
انا ما اعرف الشخص حتى الطراي.
يعني انت رايك الناس اللي سهلوا الارهاب لداعش نسامحهم ولا ما نسامحهمش؟
لا ما سامحهم.
Ja. Han säger vi kan inte förlåta honom.
Vi kan inte förlåta. Är det det du säger? Amir. Det finns en mycket vacker tjej här som är kurd. Hon håller med dig. Och sen har jag en annan kompis. Han är från Afghanistan. Han tycker lite man kan förlåta lite i alla fall. Lite som position.
Ingen alls förlåta.
Bra, tack. Han ska sitta.
Människor de har slaktat och dödat.
Tack.
Okej.
Okay. Ja, aldrig. Ja. Aldrig förlåta dem.
Salafism, är det samma som Daesh?
Ja, men nästan samma. Ja, det är samma.
Det är samma?
Ja.
Okej.
Okay. Men alla krigar mot människor som barn eller kvinnor eller gamla eller slakta mot andra eller mot religioner eller så. Jag förlåter inte.
Nej
aldrig.
Nej, jag förstår.
Förstår du?
Ja, jag förstår.
Ja.
Du, vi ska snacka vidare om andra grejer, men jag kan ringa dig senare.
Okej,
ha det bra.
Assam Amir.
Hej.
Ett meddelande bara till våra Patreons. Det har varit lite strul med Patreon och Acast.
Titta, han snackar skit om nyheter idag. Nu ska han direkt börja tigga mer till podden.
Nej, det är inte det.
Utan det är jag som är judarna.
När vi släppte ett avsnitt häromdagen så kopplingen mellan Acast och Patreon funkade inte. Vi kan tyvärr inte göra någonting åt det, men vi har försökt svara på alla frågor. Men det var under ett dygn det inte fungerade. Eller hur, Askan?
Den är lite seg fortfarande för vissa. Men vi väntade för att se vad problemet var. Och det var Patreon och Acast.
Ja.
Men de verkar ha löst det mesta av det nu.
So, but the Patreon like said that it's the problem from their side, eller?
De sa inte vems sida det är ifrån. Uh-huh. Men det är server-grej som vi inte kan styra över. Mm.
Så ni som är Patreons, lite tålamod så kommer det funka med tiden.
Vad säger Koranen om tålamod?
Sabr.
Du, jag ska bara säga alltså, afghaner och speciellt pashtuner.
Är du pashtun?
Jag är inte pashtun, jag är tajik. Men pashtuner, tålamod är en väldigt viktig dygd för dem.
Men vänta, tajik? Är inte Tajikistan?
Jo, men det är det. Tajikistan, så jag kommer därifrån ursprungligen.
Är det därför du är mer lik iranier?
Ja, exakt. Ha. Exakt. Vi har uzbeker, de kommer från Uzbekistan ursprungligen. Då,
alltså, så uzbeker och tajiker relaterade till varandra?
Nej,
det är helt olika nej. Folk.
Medans pashtuner, det är en folkgrupp som faktiskt alltid har varit i Afghanistan. De härstammar inte från, liksom, utan de har varit i Afghanistan.
You're the minority in Afghanistan, minority in Sweden.
Ja, jag vet. På tal om Ryssland, innan när vi pratade om dem, jag tänkte faktiskt på det ibland när jag står i duschen, så tänker jag att om ryssen kommer...
Det tänker du på när du tvålar in dig i duschen, så tänker du på om ryssen kommer.
Nej, men vi tänker inte på Ida, utan tänker på ryssen. Nej, men vet du varför? Därför att jag hade en duschdraperi hemma med världskartan. Så när jag stod och duschade så brukade jag se Ryssland, för det är så stort ju. Mm. Och då brukade jag tänka... Eller,
varför har du duschdraperi med världskartan? Vad är det? Sju?
Jag hade det bara, skitsamma.
Har du alfabetet på ditt rum?
Observera att vi har bytt roller. Nu är det Ashkan som mobbar.
Ja, men okej, vill berätta nu. Du tänkte på Ryssland i duschen.
Ja, därför att du behöver tänka att om ryssen kommer i Sverige, så får jag vara med om andra gången att Ryssland invaderar ett land jag bor i. Mm. De var ju i Afghanistan under 80-talet.
Levde du då?
Jag föddes ju 86 och de kom in i mitten av 80-talet.
Det är så sjukt att han är yngre än mig. Vem fan kan tro det? Vem kan tro det?
Ja. Är du kurd-iranier, Jean?
Ja, det är jag.
Som Tino.
Ja, precis.
Tino Tarantino.
Iranier? I thought.
Jag är också från Iran.
Behrouzi.
Mm. Behrouzi. Betyder en vacker dag. Ja, precis.
Kermanshah är det.
Men alltså, jag vill tillbaka till Annas Khalifa igen. Jag tycker att vi pratar... Jag vill ju veta ifall ni har förståelse för att han typ blir förlåten av alla så snabbt. Jag tycker det är sjukt konstigt allt detta.
Alltså, förlåten av vem?
Ja, men så är Sverige. Såg du inte hur förlåten Pablo Roberto blev när han pratade ut?
Ja. Nej, men han blev ju inte förlåten.
Jag var ironisk.
Nej, men alltså, grejen är så här, jag har suttit och lyssnat på Annas i flera timmar i hans den här ofiltrerade YouTube-kanalen som han har. Mm. Och i ena avsnittet så offerförklarar han sig själv väldigt mycket. Jag vet ju att han har kommit ut med att ja, men det är mitt fel och jag har gjort det här och det här och det här. Mm. Men i ett av avsnitten så framställer han sig själv som ett jävla offer, ursäkta språket.
På vilket sätt?
Där han pratar om att ja, men polisen har varit efter honom så länge, Säpo har varit efter honom. Och jag tänker, det är ju sån här, jag tror verkligen att hade inte Säpo varit ute efter honom så mycket, han hade nog kanske inte tagit sig ur detta. Så att de har ju verkligen försvårat och satt begränsningar för hans liv. Mm. Och sen så tänker jag på allt han faktiskt har orsakat under alla dessa år, som gör att jag kan inte gå ut och stötta honom just nu. Mm. Men sen har jag också, jag har ju den bakgrunden där under de senaste, men sen vad är det, 2013-14 som ISIS har verkat där nere i Syrien och Irak. Jag har ju liksom varit där och sett med egna ögon vad det här har orsakat. Och det känns som att alla lider av Stockholmssyndromet verkligen. Jag fattar inte att man liksom visar sitt stöd så öppet till honom redan nu. Den där stöttningen ska man inte visa, tycker jag, förrän han faktiskt bevisat att jag är ärlig med det här, jag menar det jag säger, och det enda jag ska göra nu är att betala tillbaka den skuld jag har kvar. och betala till alla liv jag har förstört. För det är faktiskt det han har gjort.
You mean it's too early to forgive him?
Ja, alltså man kan ju såklart vara glad över att en av de mest profilerade islamisterna i Sverige har tagit sig ur det där. Men jag tycker att det är liksom, det är som att folk visar, eller många debattörer och experter inom det här området, alltså de har ju gått ut med så här, sin stöttning på ett sätt som det ser ut, eller det ser ut som att de redan har förlåtit honom, alltid glömt och förlåtit. Men det kommer ju ta väldigt, väldigt många år för många familjer att kunna återförenas, inte minst med sina söner som har radikaliserats extremt hårt.
Jag kan ge en liten förklaring till varför det ser ut som det gör. Jag tror inte att alla som har varit ute har förlåtit honom nödvändigtvis, utan jag tror att det här är liksom en ljusglimt man får vara med om när det kommer till just de här radikaliserade islamisterna och jihadisterna. Att när en person som han går ut, så försöker man visa att okej, vi finns här och vi lyssnar faktiskt på dig. För att också skicka signaler till dem i framtiden som är beredda att lämna att okej, om du sträcker fram en hand så kommer vi ta din hand.
Mm.
Vi kommer inte säga så här, nej, 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 fuck you, du kommer inte komma tillbaka, du har gjort de här hemska sakerna, utan du sitter och ruttna.
Utan, ja, då blir det ju propaganda för de andra salafisterna som aktiva.
Ja, han har redan gått ut med att han ska liksom föreläsa och grejer för så här, ja, men de som vill hoppa av eller de som vill höra om hans resa.
Vad är men problemet
jag,
med det?
Jag tänker liksom han borde sitta inne, det är det han borde göra. Han har ju redan medgett hur mycket...
Nu är det peshmerga i dig som talar här.
Nej, men på riktigt, alltså det finns människor som
har begått ett brott.
Ska man se till svensk lagstiftning så... Alltså är det många personer som har gått fria fastän de inte skulle ha gjort det? Bara i det så är ju så här svensk lagstiftning lite av ett skämt alltså många gånger.
Jen, jag tror att om jag hade varit kurd och jag hade varit så engagerad i de här frågorna så som du har varit, och att jag hade varit ner, du var vid Kurdistan.
Ja, eller? Jag var där i ett halvår nästan.
Ja. Och jag minns ju din rapportering. Du skrev ju...
Kurdistan, var ligger det någonstans? Nej, men...
Det var den här delen som var så skönt att slippa när Shang alltså, det här seriösa samtal.
Jag vill förstå det här mer.
Jag har så mycket känslor just nu.
Jag förstår,
okej.
Snälla, var tyst en stund bara.
Får jag bara avsluta min grej där? Att om jag hade varit Gian och jag hade varit nere vid Irak-gränsen och sett det jag hade sett, så hade jag haft en helt annan relation till Annas liksom, förlåtelse genom offentligheten. Jag hade tänkt precis som du, att kom igen, det här, allt som har hänt, ska ni bara ta emot honom med öppna armar. Jag hade tänkt precis som du, men jag tror att det är bra att inte många är i din sits igen, utan att de flesta håller huvudet kall och hjärtat lite varm.
However,
du menar att hon har kallt hjärta och håller huvudet?
Jag måste säga det att när det kommer till detta så typ är jag kan inte kompromissa om vissa saker. Det är sedan länge jag har tyckt att Anas Khalifa ska sitta inne, för att han har ju manat till alltså farliga saker. Jag behöver inte dra upp varenda detalj just nu. Actually, så att det är faktiskt sedan länge han borde ha lagförts och suttit inne. Han har varit direkt farlig, och vi behöver inte ens gå så långt ut, alltså ända till Mellanöstern. Bara vad han har orsakat här i Sverige och så många familjer som har splittrats på grund av att söner, ibland också döttrar, har radikaliserats medan familjerna bara har flytt ifrån alltså terrorism och extrem islam i sina hemländer. Det har lett till att föräldrar inte har kunnat alltså ha kvar den här familjerelationen med sina barn. Och hur ska han lyckas reparera de relationerna? Och det är bara en grej av väldigt många grejer som han har varit med och orsakat.
Och det finns ju ingenting av det du sa nu som jag kommer att säga så här, har någon förklaring till eller någon ursäktande till, utan jag håller helt med dig. Han har förstört mycket, men han säger själv att han har gjort det. Han tar på sig det, och det jag tänker är att okej, antingen så gör han det själv i sin ensamhet, eller så kommer han ut och säger det och vi sträcker fram en hand. Inte som sagt att allt är förlåtet, nu är det en del av oss, utan okej, det är en resa som påbörjas nu. För kom ihåg att den här snubben nu, när han går ut, han får nu hat, inte bara från de som inte tror på honom och är på honom, men också från salafisterna. Extremt konservativa
absolut,
muslimer.
Men alltså det är så här, vad ska han förvänta sig?
Nej, jag säger bara det är en sån sits.
Okay. Vad krävs för att du ska förlåta honom?
Nej, men han borde få ett enkelt. Väldigt långt fängelsestraff enligt mig. Men
det och sen då, hade du förlåtit honom sen då han kommit ut ur finkan?
Jag tror faktiskt att jag hade väl haft väldigt svårt för att förlåta honom på ett väldigt bra tag. Jag minns, ja, ni minns säkert också när Saddam Hussein tillfångatogs. Då satt ju jag och min mamma i vardagsrummet och så håller den där processen på i några år. Så blir han, så ska han hängas 3 år senare, har de ju kommit fram till. Och i den stunden som de för fram Saddam Hussein till repet och han ska hängas, så tar mamma ser för bröstet och bara nej, hon ville inte att det skulle hända. Så det är ju så här en mänsklig faktor att man så här känner medlidande med de här personerna. Men jag tycker att alltså, människor straffas för små ting. Men sen så har vi honom här. Alltså alla har ju sett i några år vad han har ställt till med. Och han ska få föreläsa och få betalt för det.
But that's the thing. I think it's like really important also not to treat him as a role model for Muslims. Like it's important to like, okay, this is, he has some knowledge about how to like get out of Salafism, for example, and how it is in like in this extremist like environment and so on, but not as a role model for Muslims to talk about Islam and like tell them true Islam and so on, because he's still an extremely conservative person.
Jag håller helt med dig, därför jag menar att om en ung muslims kille kommer ut som homosexuell så ska ingen säga att du, Hanas Khalifa, har hört talas om honom, det är en som kämpar för homosexuell rättighet, nej, utan så ta det för vad det är.
Jag tänker att själva processen är att det måste ta sin tid, sen så kan han ju föreläsa om hur man hoppar av och så, men hans kunskaper, det han har gjort är ju oförlåtligt. Hade det varit något annat samhälle så hade han ju suttit inne på livstid och aldrig kommit ut ur fängelse. Men i Sverige så har ju inte vi var ju sena med den här lagstiftningen. Andra länder har ju så här all form av finansiering, hjälp till terrornätverk, så hade det varit fängelse. Och det rättar man väl fel. Ja. Men det har vi väl nu, alltså att man har, eller vi har inte ens kommit till.
Vad sa du? Att
de har finansierat terror?
Att man associering, finansiering, medhjälp, allt som har koppling till.
Precis, men jag följde upp ett sånt fall i Danmark där det var tre personer som åkt ner och umgåtts med terrorister, och det framkom inte så här rakt av att de har varit med och dödat människor. Men ett bevis som de hade var ju att en av personerna har finansierat den här verksamheten. De fick så flera års långa fängelsestraff, och det är så det borde vara. Alltså Anas Khalifa ser ju själv i ett av sina avsnitt, Mustafa tog upp det förut, att men jag har indirekt sagt till unga personer att de ska, att det är okej, han ger dem deras medgivande att de ska åka ner. Alltså det där är ju ett erkännande. Alltså han borde dömas för anstiftan till krigsföring, tycker jag.
Hade han dömts i Danmark?
I Danmark hade han definitivt dömts.
But from what I understood, he did not facilitate or finance anything. He just like...
Fast vänta nu, nu vet inte jag så mycket, men han har ju tagit emot väldigt mycket pengar, så man kan ju undra vart det har gått till. Nu spekulerar
han säger ju det, att, och jag tror faktiskt på honom när han säger att han har ju inte fått extremt mycket pengar av de här som har, alltså, som samlat in pengar. De har ju gått till de som är mer ledande i den här inriktningen då på islam i Sverige. Och jag tror honom när han säger så. Jag tror att det är en av orsakerna också till att han inte kunde fortsätta. För det begränsade hans möjligheter med sina barn och sin fru här i Sverige att kunna leva ett normalt liv.
His life had become difficult.
Vad sa du?
His life had become difficult.
Precis.
Han hoppade av av ekonomiska skäl.
Jag tror definitivt att de ekonomiska skälen, och sen han reste väl också utomlands och blev stoppad och tillbakaskickad med sin fru och sina barn, och det var väl där som blev droppen för honom att han inte kunde.
Just, han är bannlyst från Turkiet och grejer också. Fan, jag börjar luta mer
Turkiet?
Ja.
Men sen när hade de problem med salafister?
Det är väl verkligen konstigt.
Men säkerhetstjänsten där har tog honom väl, i flygplatsen.
Jag tror att det var Säpo som såg till. Det här är inte
jag tror inte turkarna själva skulle bo helt, i
så kan det ha varit.
Det här är ingen fakta, men om inte jag har fel så tror jag att det var Säpo som såg till att han fick åka tillbaka eller att de inte kom vidare.
Ja, för alltså turkarna släpper ju igenom varenda islamist som vill promenera in i Syrien och kriga.
Jag blir arg på mig själv, för att det är den här svenska biten i mig som vaknar till när jag läser den där intervjun i Doku. Och bara, åh titta, nu är han som oss.
Really? Och så på, did you think that?
Alltså inte helt och hållet, okay. För att alltså, så korkade jag inte, okay. Men att den känslan sköljde käften. Fuck you. Men en gnutta av
det. There is the solarium thing, so I'm still unsure.
Notera att Ashkan är ovanligt brun.
Och det har varit soligt i flera dagar.
Jag har varit i Vimmerby, det fanns sol där.
Är det Vimmerby där solat?
Det är dit man åker. Någon
naken i Vimmerby där, bland barn i Bullerby.
Okej, okay,
okay, Ashkan, du, först var du Vimmerby. Sven.
Nej, Mustafa, jag låg inte naken med barn i Bullerby.
Okay? Rumpan så här ner. De bara, vad gör du? Ashkan bara, det tar tid.
Det är inte ett solarium. Jag behöver 2 timmar.
Föreställ om Annas ordnar resor. Det vinner mig. Ta med sig barn.
Varför skulle han ordna resor?
Föreläsning. Extremist. Pratar med svenskar om hur man tar sig ur extremism. Jag vet inte.
En gnutta av den känslan sköljde över mig medan jag läste intervjun. Att säga, titta vad fint. Nu är han avradikaliserad. Samtidigt som, och så kom den här förlåtande delen i mig. Och bara, ah, men gud vad fint och bla bla bla. Utan att jag ens kritiskt tänkte vilka små saker vi aldrig förlåter folk för i det här landet. Mm. Som går emot vissa värderingar som man absolut inte får rubba på. Mm. Men här har du ändå en person som du mycket riktigt påpekar, Jean. Att han har ju bidragit på sitt sätt till folkmord.
Ja, men han köpte i alla fall ett sex på Östermalm.
Alltså jag fattar att jag kan låta väldigt rå, hård och kall just nu i
verkligen
det jag uttrycker.
Men
det är bara det att det är bara det att jag har verkligen sett med egna ögon vad det här har orsakat.
Du var ju och där nere i krigszonen.
Jag var ju där nere och även här i Sverige. Jag har ju följt upp många, alltså jag har ju sett på nära håll familjer som har splittrats på grund av detta. Alltså föräldrar som en gång i tiden varit peshmerga-soldater och idag är deras son, han vill till Syrien och kriga. Alltså det är helt stört.
Vänta här nu.
Jag känner bara så här att, nej jag känner ingenting. Vänta, vad sa du?
Peshmerga-föräldrar får söner som blir islamister.
Exakt, precis. Jag kan liksom räkna på båda händerna familjer som har fått, vars söner har radikaliserat. Där familjerna har splittrats på grund av att men deras pappor glömmer ju inte att en gång i tiden så stred de mot islamister. Och här i Sverige, i det fria Sverige, av alla vägar deras barn kan välja så väljer de att bli så här, terroristkramare.
Det är
jävligt sjukt faktiskt.
Det är det ultimata tonårsrevolten mot sina föräldrar.
Jag hade fan inte koll på detta.
Men göra det föräldrarna gjorde, alltså motsatsen. I en svensk kontext blir liksom, om du har vuxit upp i en borgarfamilj så blir barnen kommunister och tvärtom kommunister.
Nu kom jag på det. Vi är ju som etablissemanget med Yasin. Åh, Yasin rappar och sjunger så bra. Det är klart att han ska komma i värmen och få pris. Medan alltså, om man har varit som polis ute i förorten och sett att de håller på och kidnappar, då känner man en avsky. Och det är egentligen samma sak här.
Men Yasin,
ja, det är precis
gjort
samma sak.
Nej, det har inte gjort.
No, but it's an important perspective. And okay, now when she says that, it's also a bit strange that voices like her have not been visible at all.
Jag måste bara säga det att jag håller på och skriver en artikel om detta.
Vänta, ikväll.
Jag håller på och skriver en artikel om detta. Jag är mitt uppe i flytt. Jag har inte hunnit korra den, men jag har ett samtal just nu med
tidningen.
Kan vi inte
ha med både han, Anas Khalifa och Jayan i samma podd?
Jag tror inte han skulle banga på det.
Jag har ju skrivit till honom. Jag har velat ställa frågor till honom inför min artikel, men han kunde inte precis då.
Men bangar du på att sitta med honom här?
Nej, absolut inte. Jag har så mycket jag vill säga till honom och fråga honom. Och bara,
tänk om du blir kär i honom.
Nej, det blir jag inte. Okay. För jag har inte Stockholmssyndromet som typ resten av Sverige har. Men
det är lite personligt.
Jag skulle faktiskt fråga, vad gör du här? Du borde självmant gå och sätta dig i finkan liksom.
Okay, men du kan inte självmant gå och sätta dig i finkan.
Vad sa du?
Med den attityden kommer han inte komma och besöka oss. Alltså, kolla här.
Nej, men han borde förstå detta. Han borde, om han har
salafist och terrorist, han är skör och vi får vara försiktiga med honom.
Men jag tror inte jag ska säga mer, ni hör ju hur arg jag är.
Och din röst är minst lika viktig här, och en del av processen för att se hur allvarlig Annas är, det är hur han hanterar din röst. Om han säger skit i henne, lyssna inte på henne eller relativiserar din kritik, då är han ju inte allvarlig, men om han bemöter den.
Men om hans krav är att ge ska slöja på sig för att få en sån. Hur gör vi då?
Alltså jag slänger ut honom härifrån.
Måste vi du
haft slöja på dig någon
aldrig,
gång?
Nej. Aldrig. Och jag är ju ändå uppväxt med, där var jag tvungen att ha.
Men dina föräldrar, vad har de för religion? Eller har de
alltså min pappa är ju ateist och min mamma är religiös muslim. Men min mamma har ju aldrig, jag ska berätta det
har
också.
Har hon slöja?
Hon har slöja. Okay. Men när jag frågar min mamma så här, men mamma, i vilken ålder tycker du att unga tjejer ska typ börja bära slöja? Då säger hon, ja, när de är 30 kanske. Så att hon är ju
är
otroligt religiös själv. Vad sa du?
Är man ung tjej
när
man är
30? Nej, men jag förväntade mig att hon skulle säga men typ när de är 15 eller någonting. Men hon bara, när de är 30. Jag blev förvånad och glad. Så.
Är hon besviken på dig för att du inte har slöja?
Nej, absolut inte.
Men du är inte religiös?
Det enda hon har problem med det att vi liksom inte har tron på Gud. Typ
tror
så.
Du inte på Gud?
Nej, jag har inte gjort det under väldigt många år. Men jag är ju uppväxt i både kyrkan och sen med en religiös muslimsk mamma. Så att någonstans där borde jag ändå.
Växt i kyrkan. I like that your father is atheist, your mother is a religious Muslim, but you grew up in a church.
Växte du upp i en kyrka?
Nej, men jag måste säga det att jag har ju under många år haft ett problem med islam. Och varit väldigt kritisk och så. Men med åren, alltså de senaste 2-3 åren kanske, så har jag inte kommit närmare religionen men fått en acceptans för tron.
Det så det börjar, sen blir du också salafist. Det kommer.
Nej då. Men,
annars kan jag berätta hur det går till.
Staffa, jag tänkte på en sak som du sa.
Ja, där.
Du säger så här att det är så viktigt att personer som Gian som har varit där nere och sett en massa, att deras röster kommer fram. Jag tänker, vi alla är ju förhållandevis väldigt insatta. Vi har ju läst på, vi har ju sett väldigt mycket om allting som har skett nere i Syrien. Men ändå så blir vi så pass mellanmjölk här. Varför blir det så att vi själva hamnar i någon så här... alltså vi vet ju, vi har ju sett. Alltså vi har ju sett dokumentärer, man har ju sett bilder, man har ju sett hur man torterar, men ändå så är det minnet kort och man tänker inte på att det är så hemskt.
I think for my part at least it has to do with that I could relate to him a little bit.
Jag känner
igen Egypt and like I know the imam that preacher that radicalized him, I used to listen to him as well and so on. So
om Annas hade gått ut och sagt jag vill inte längre ha med den extrema rörelsen att göra. Anledningen till att jag drogs in där, det var den strukturella rasismen i Sverige, bristen på fritidsgårdar och att jag inte fick någon jobb och jag har varit mobbad hela tiden. Och då hade jag sagt så här, fuck off. Men det är inte det han säger. Mm. Tvärtom så säger han att han hade alla möjligheter som fanns. Men han tar på sig själv det som har hänt. Men
Mustafa, vad kan han... Nej, men jag tycker inte det finns ens utrymme för honom att skylla detta på någon annan. För att det är alldeles för grovt, tycker jag. att ja, men det är vad jag tycker. Förlåt,
nej, men
fortsätt.
Kolla, jag håller helt med dig. Utan jag försöker bara se helheten här och tänka så här framåt att okej, det han gör är att han öppnar en dörr.
Ja, jag fattar.
Och beroende på hur vi behandlar honom så visar vi också för många andra som finns i samma situation som honom att okej, om ni är beredda att lämna så finns det en, liksom en plattform för er att ni, det är inte så att vi säger så här, sitt där och ruttna för evigt, utan det finns en plats för er att komma ut också. För att det måste finnas ett utrymme för att förändras, för att få förlåtelse och för att sen bli en funktionell medborgare i samhället.
Ja, Mustafa, i min värld är det så här, varje sån person som man förlåter, då hade man lika gärna kunnat förlåta Hitler eller Saddam Hussein eller vem som helst. De hade också kunnat säga, ja men nej, men vi hoppar av vårt diktatorskap, vi vill ha förlåtelse. Vad har de lämnat efter sig? Så många döda människor, så många familjer som har förstörts.
Har han gjort det?
Han har varit en extremt bidragande faktor till att många unga killar har åkt ner till Sverige.
Och till
han
Syrien.
Har, förlåt, från, åkt ner till Sverige, Mellanöstern.
Jag förstår, det är svårt att se skillnad.
och även att många, många unga människor här har skapat ett hat inom sig mot staten.
Men är inte det han försöker att motverka nu och säga så här, hörni, ni,
innan
fel.
Han ska börja göra det så ska han betala av sin skuld.
Men är inte det han gör?
Ska han gå ut och föreläsa och få pengar för det?
Okay,
nej, absolut inte.
Om han går ut inom offentligheten och säger så här, hörni, det är ju ett sätt att betala det på ett sätt och det är då alla hör honom.
Fast du säger mot dig själv, för han har ju andra, så han har ju inte blivit en gay.
Det måste han inte heller bli.
Nej, men å andra sidan så blir det svårt om han ska gå ut och föreläsa och han är fortfarande kvar inom det konservativa islam där din identitet som muslim trumfar högre än de svenska värderingarna. Då är frågan hur mycket han ska bli insläppt i värmen.
Okej, och där kommer ju mitt bekymmer in någonstans. Att, okay,
vänta, låt Mustafa få prata till punkt.
Om han är på en föreläsning, säger vi, och någon säger så här, hej, jag är muslim. Och om andra säger så här, alltså enligt islam så är det en synd. Men vi lever i Sverige, du får göra precis som du vill. Sen efter döden så får du stå till svars för det du har gjort framför Gud och jag får stå till svars för det jag har gjort. Men jag kommer inte uppmana dig att inte vara homosexuell eller vara homosexuell, utan du får göra vad du vill i ditt liv. Är det ett problematiskt svar att ge till en ung person?
Inte det, men däremot när man får väldigt mycket frågor kring kopplat till identiteten, sexualitet, och när man säger homosexualitet är en synd och han går omkring och pratar om sådana här grejer, det tycker jag är skadligt i vårt samhälle.
Wouldn't you want like more, let's say, progressive, like for example Majid Nawaz, for example, to speak to these Muslims instead?
Men han är inte, absolut, och jag håller med dig, och det är därför jag också sa innan att han är nog inte den som HBTQ-vänliga personen vi vill ha ute på föreläsningen.
Man ska veta om när man släpper ut honom.
Och därför, så rektorer eller lärare i framtiden som vill bjuda in honom ska inte tänka så här kommer förebilden för våra unga muslimer.
Utan, det är inte Panshir som kommer.
Nej, och Anna ska inte komma hit och prata om homosexualitet, utan Anna ska inte komma hit och prata om extremism.
Det finns andra som kan göra det, andra som inte har skapat med största sannolikhet inte varit delaktig i att människor slaktas, så tycker jag.
Han sa en sak innan. Om Annas fortfarande är så här konservativ muslim, ska han då släppas in i värmen? Är du med?
SM-grenen och märka ordet.
Nej, men en poäng här är, om man inte ska tillåta konservativa muslimer vara insläppta i värmen i Sverige, varför i helvete låter man ens konservativa muslimer finnas i landet? För om du tar in folk i ett land så måste du vara beredd.
Men du vet vad jag menar. Det handlar om värderingarna som jag egentligen...
Ja, men det är jättemånga som har de här värderingarna.
Ja, och då tycker jag inte...
Majoriteten av muslimer i Sverige har de här värderingarna.
Ja, och det är ju inga...
Ska vi kasta ut dem?
Nej, inte, men de ska
inte... Men de ska inte släppas in i värmen?
Nej, de ska definitivt inte komma och föreläsa för våra ungdomar ute i skolan. De ska inte få pengar för att komma till våran skola och berätta om manlig ideal och så vidare. De ska hålla sig borta.
Men, de får göra på sin egen fritid.
Varför kan försvarsmakten gå ut och säga att de öppnar för alla religioner då? Inkluderar konservativ islam?
Man kan komma öppna, men de ska inte vara de förebilderna som påverkar våra ungdomar. Det är min åsikt.
Försvarsmakten wants to have Muslims like Bilan Osman, for example.
A queer Muslim.
I mean, hon är ju inte muslim.
They don't want conservative Muslims.
Nej, exakt. Det tror inte jag heller.
Nej.
Så det är bullshit vi öppnar för alla religioner.
Ja,
det är bara cheap marketing.
Ja, exakt. Det är lite min poäng här.
Fast man kan väl få vara alltså så här. Du kan få vara religiös och göra vad du vill, men du kan inte få tro att du kan komma och föreläsa om dina idéer överallt. Hur som helst, och framförallt inte vissa...
Nej, men HBTQ-preacherna, de ska få ha svängdörr in till alla skolor, men inte de som predikar Guds ord.
Yep. Exakt så.
But Chang, it's not the same thing.
Det är du som bestämmer vilka som ska
prata. Nej, men okej.
Okay.
Det är min åsikt. Vänta.
Chang and Mustafa, don't you... It's not equal. Like if somebody would say that everybody is equal regardless of their sexuality and it's okay to be gay, it's not equal to somebody saying, no, homosexuality is a sin and you will like burn in hell if you're homosexual.
Ja, för den senare personen har ju rätt ju, så det är klart att det är equal... Okej, jag ska vara tyst.
No, but it's not the same.
Men du får inga 72 oskulder i himlen om du är bög. Får du det?
Nej, det får alltså.
You go to hell.
Vet du vad, alltså, jag har inte sagt, men jag håller med Chang därför att
varför?
Nej, men kolla här.
72 oskulder.
Vi har öppnat dörren och tagit emot människor. Vad tror vi att de kommer ha för värderingar när de är i landet? Det är klart att muslimer som tar sin tro på allvar kommer att en väsentlig del av dem kommer tycka att homosexualitet är en synd. Det vi ska säga till dem är att du får tycka så, men du får inte diskriminera muslimer. Mm. Okay, vi har en lagstiftning.
Eller diskriminera bögar i det här fallet.
Förlåt, ja. Diskriminera homosexuella såklart. Utan
och analsex är okej.
För det är där...
ja, men det är, bara på sats.
No, but
nej, men det är synd. Det är ju, alltså,
Mustafa, like saying that you can think so is one thing, but saying that all ideas are equal is another thing. So you can say that, okay, you can think that homosexuality is a sin or that people will go to hell and so on, but that does not mean that the idea in itself is not a bad idea. It is a bad idea.
Det är klart man kan utmana idén. Det gör jag på varje föreläsning. Om någon säger att homosexualitet är en synd, jag ifrågasätter ju det. Varför då? Varför tycker du så? Och ofta så har de ju aldrig blivit utmanade.
Har du föreläsningar fortfarande?
Ja. Alltså, nej. Digitalt har jag ju, ja. men inte på plats.
Får du betalt för dem?
Nej, jag betalar dem.
Jag förstår det.
Men jag avslutar ändå alltid med att så här, det är ett fritt land vi lever i och man får tycka och tänka vad man vill.
Nu kommer jag på en fråga.
Ja.
Om jag lyckas ragga upp 72 oskulder i detta livet, vad händer efter jag dör?
It depends.
Men kommer,
were these 72, because in Islam you can have 4 wives and an unlimited number of sex slaves.
Mm.
Yeah. So if they were like, you know, your sex slaves, so it's okay, you can have like 72 virgins.
I will still get the 72.
But if you were not married and they were not your sex slaves, then you will not get any, you will go to hell.
But what if I'm not married?
If you're not married to like these women that you had sex with, yeah.
Måste jag vara gift med varje sexslav?
No. They have to be like either wife or sex slave. But if they are just like random women that you had sex with,
jaha,
you go to hell.
Så om det är 72 kvinnor som frivilligt vill ha sex med Chang,
oh, I don't think we'll find them. Alltså de frivilligt, de måste vara sexslav. Kan man inte skriva ett, om jag raggar upp, säg att jag är singel och raggar upp en brud, ja, innan jag har sex med henne, kan inte vi bara istället som en samtyckesblankett, fast att hon går med på att hon är sexslav under den här tiden. Hade det varit halal?
Får man ha analsex med sina sexslavar?
Nej, man får inte. Analsex är en synd.
Nej, men gud, alltså, nu får
ni bara
sluta.
Det är en synd. Det är en synd. Alltså. För du hamnar i helvetet.
Nej, men för att sexslavarna får man ju ha.
Inte analsex. Vi måste utreda detta nu.
Ja, men inte analsex.
Vad är det du vill veta, Chang?
Jag vill veta hur jag kan spela systemet så att jag dels kan vara en sodomit i detta liv men ändå få mina 72 oskulder sen. Jag var lite tricket.
Mm.
Får man testosteron med sig när man, efter döden när man ska träffa de här 72 oskulderna?
Står det något det ingår i paradiset?
Det ingår. You're in heaven. It's like eternal
testosteron. Okej. Bra. Och ragga, och bensinen är billig där.
Men en sak som är lite speciell...
Det är det som i Mellanöstern. Det är typ nästan någon inget.
Okej, jag kommer få skit för det här. För att jag har suttit
och varför lyssnat. Säger alla så i den här podden? Jag kommer få skit.
kan ni ta bort det där sista? Du får ta bort det sista, Ashkan. Ja, i alla fall.
But wait, did you... Hallå, I missed that. Did you say 72 men or 72 women?
Alltså, jag vill ju inte diskriminera.
Okej.
Men jag måste ändå bara få avsluta med att jag tycker såklart att det är bra att Annas har kommit ut eller ja, lämnat, kommit ut som bögen.
Nej, snälla. Ta bort det här. Om han hör det där kommer han inte komma
Nej, ut. Att han...
Come on, it's funny. It's just a moment.
Jag tar om det där.
Jag ska inte anklaga honom för homosexuell.
Nej, jag tar om det där.
Inte
jag ska anklaga honom för att bidra till folkmord, men inte homosexualitet.
Folkmord, okej. Homosexualitet, inte.
Jag tycker det är bra att han har lämnat salafismen såklart. Men innan han börjar föreläsa och ska hjälteförklaras i Sverige så står jag fast vid att han ska sona för de brott som inte tycks vara brott i Sverige. Men det är så jag tycker.
But actually that's also another thing that's interesting. According to the new law, would this be criminal what he has done? According to the new terror law.
Vad är det han har gjort? Alltså uppmana människor att åka ner... Men han har ju inte, det finns inga bevis på att han uppmanat någon.
Men Mustafa, han medger ju själv. Kolla här.
Jag är med
han
på lagstiftningen
ju,
nu. Ja,
okay.
Rättsligt lär det bli jävligt svårt att ställa.
Det är det jag menar. Men, okay. Moraliskt det där... förkastligt. Moraliskt förkastligt.
Yeah, we're talking about the law.
Okej.
Och när du säger att han ska zona, det där jag så här, vänder mig emot på ett sätt där du säger att han ska sitta i fängelse. Ska han gå själv och säga så här, hej, jag vet att ni inte kan få mig fälld, men jag vill sitta inne i 18 år.
Har han något alltså, samvete? Liksom, det går om, inte. Om han verkligen har något samvete, vilket jag faktiskt betvivlar starkt att han har på ett... på en nivå där han liksom känner en skuld för många, många år framåt. Han skulle faktiskt... självmant gå och säga jag borde inte vara här ute. Jag borde inte vara här ute och prata. Ja, jag har gått ut med att jag har lämnat salafismen. Folk behöver inte koppla mig till det mer för jag är inte i den gruppen längre. Han har ju ändå många tusen följare sedan många år tillbaka. Men utöver det så borde han ju självmant, om han har ett samvete, han ser ju vad man har gjort i Mellanöstern. Alltså alla människor som har halshuggits. Alltså bara ta den biten. Om man bara tar en människa som har halshuggits på grund av ISIS. Och han har stått där och sagt till ungdomar att ja, men du gör det för Allah. Och du islam tycker det här är bra. Men
I understand your feeling about this. But don't you think two things. Don't you think first, like if we don't kind of accept or welcome people who leave extremism, that will make it more difficult for other extremists to leave. That's one thing. Another thing, if he has like so many thousands of people following him, don't you think there is also a value in the message that he would send them to say, well, you know, this Salafism thing is shit. Guys, I discovered it's not good. Don't
alltså,
go there.
Ni tar upp det som om det varit en svensk nazist som varit mobbad i hela sitt liv, som gått runt med sin bomberjacka och liksom uteslutit sig själv från resten av samhället och umgås med sina nazistkompisar, men där de faktiskt inte orsakar jättemycket fysisk skada. Där någonstans fattar jag att man förlåter och välkomnar in dem. Men det är lite annorlunda. Saken är så här att om man tänker på liksom, för min del är det så att det har varit ett tredje världskrig i Mellanöstern. Mm. Det här har varit precis som när judarna när de förintades. Det är precis som alltså, sådana krig och förintelser. Det är så jag ser på saken. För mig, när man förlåter de här människorna, det är som att förlåta Hitler. De har inte en diktator. Mm. Alltså om ni minns när man utsåg vem som var ISIS-ledare. Det fanns ju hur många namn som helst. Och det jag försöker säga att de har inte bara haft en enda ledarfigur som ska stå där och dömas. De har ju missionerat och de har varit väldigt många ledande figurer i väldigt många olika länder, inte minst i Europa, och alla de har varit en liten Hitler i sig som har bidragit till att folkmord i Mellanöstern har skett. Bland annat genom att man har gett sitt medgivande till ungdomar att ja, men Gud är med dig om du åker, du gör detta för islam. Och han säger ju det också att jag har inte direkt sagt till dem åk, för då skulle han få problem. Så att han har ju haft det där med sig också, att ja, men han vet inte vem som lurar honom, han vet inte vem som kanske ljuger om att han är, vad jag förstod i alla fall. Så att då har han inte kunnat fullt ut gå ut och säga till dem, jo men åk ner, det är en bra grej. Men det är ju faktiskt det han har gjort.
Okej,
För det blir väldigt autistiskt om man blir tvungen att ta människor på orden helt och hållet, att man kräver att till exempel han ska säga jo, jag har sagt till dem åk ner, och det är inte förrän då han kan lagföras. Nu har han ju bara formulerat om sin mening, men det har betytt exakt samma sak.
Okej, jag hör vad du säger, och än en gång, så det handlar om en slags pragmatism här. Alltså, vad är det vi vill uppnå? Jag tror att alla runt bordet vill ha så få extrem salafister i Sverige som möjligt. Och just nu så kan Anas, Khalifa, vara den här liksom dörren som öppnar så att vi får färre i framtiden. Så kolla, du har extrem salafister i Sverige eller jihadister som är våldsbejakande och vill fucka upp samhället med våld. Sen har du islamister som vill de vill inte använda våld, men de vill ge sig in i politiken och med demokratiska medel.
Miljöpartiet menar du?
Inifrån förstöra. Sen har du konservativa muslimer som annars jag tror att han har tagit steget från att vara extrem salafist till att bli en konservativ muslim. Han är inte ens islamist längre, utan han är konservativ. Konservativa muslimer tenderar oftast att förakta IS och Al-Qaida och de här. Man kan använda de här konservativa muslimerna i kampen mot våldsbejakande islamister och jihadister. Okej? Men de är inte med dig i kampen för nödvändigtvis jämställdhet, jämlikhet,
HBTQ. Det behöver de inte vara. Jag förväntar mig inte det heller.
Och det är den här pragmatismen som jag och Omar tror jag försöker lyfta upp, att nej, det är ingen hjälte. Vi har inte förlåtit honom, utan det är så här, kolla. En person och ett sätt att motverka den rörelsen. Men han är inte liksom hjälte med ett stort H här.
Mm. Alltså jag förstår vad ni menar, vad ni försöker säga, men han är fortfarande inte det bra exemplet för att kunna stå där och prata inför människor. Han kallar fortfarande salafister för systrar och bröder. Det är så här,
men alltså
kom igen. Hela hans språkliga uttryck, det är så här, man kan inte skilja väldigt mycket från den han är idag när han pratar i sin YouTube-kanal och hur han pratade då. Jag gör inte det.
Vem har störst chans att motverka att unga går in i salafism idag i Sverige genom föreläsningar? Du eller Annas?
Jag tror nog...
Det är väl en irrelevant fråga.
Kan Pelle Pettersson göra det?
Nej, men det är klart att svaret är ju väldigt enkelt.
Kan jag göra det som är så här assimilerat svensk?
För mig handlar det inte om största förmågan till att kunna få ungdomar att hoppa av den här inriktningen. För mig är det också, vem är det du ställer på scen? Han är ju faktiskt, alltså allt det jag sa innan, varför ska vi ställa honom, varför är det han som ska stå och prata, varför är det han som ska liksom vara det exemplet? Han har många år kvar för att komma dit. Förstår du vad jag menar?
Jag
för att man ska
det.
Resonerar
du på samma sätt då om hans TikTok eller YouTube-kanal? Varför ska YouTube och TikTok ställa honom på scen där det är flera tusentals människor som lyssnar på honom dagligen än en skola i...
Lite cancel culture.
I Hörby. Nej. Alltså, det, jag är inte för det.
Jag tycker så här, överlag så har det varit ett stort problem vad det är för typer av muslimer överhuvudtaget som är på scenen och pratar. För de är absolut inte representativa för majoriteten muslimer.
Men det är inte det han ska heller vara. Hans roll, om jag får bestämma, det är att se till att unga som står och balanserar mellan att börja odla långskägg och ha på sig svarta kläder och börja...
Det är något fel på skägg och svarta kläder.
Men han är ju inte emot sådana
saker.
Jag vet inte än. Jag tänker bara högt där. Att en sån person har ett större förtroende bland de här unga killarna än vad Mustafa Panshiri har. Alltså, speciellt när det kommer till religiös extremism.
Ja, men det är också så här, Mustafa, vill du höra Hitler stå och prata och säga det är fel att döda judar? Vill
det
du
hade
det?
Varit någonting jag hade velat säga.
Men hade du tyckt att det är bra. Hitler kan göra det. Det är så jag ser på saken. För mig är alla de här ledande salafisterna som har verkat i flera år. De är ju Hitler. I min värld är de Hitler. De har bidragit till folkmord på tusentals människor. Jag vill inte ha dem på en scen och framställa dem som ett bra exempel på människor som kan hoppa av extremism.
Jag delar din rädsla att i Sverige har vi under lång tid så här med inte våld men så här önsketänkande tagit så kallade förebilder från ingenstans. Du var ju kriminell i tisdags, nu är det torsdag, nu har du slutat, kom och så har det blivit bara pannkaka av allting. Jag delar helt och hållet den rädslan du har.
Håller du med mig om att Hitler inte är ett bra exempel på någon som ska stå och prata om judar? Hur kan er bild skilja sig så mycket från min om vem han är, vad han har gjort?
Därför att du är känslomässigt inblandad på ett sätt som kanske inte vi är.
Ni tycker att okej, det han har gjort, men han ska få...
Jag håller med dig att han borde
sitta... Team G-han på den här.
Jag håller med dig att han borde sitta frihetsberövad. Men hur det ska gå till rent konkret vet jag inte, för att han kan inte sitta fri. Om han skulle åka utomlands så skulle man kanske...
Vad gör han ens i Sverige? Han borde åka tillbaka dit han kom ifrån. Vad har han här att göra?
Det kommer inte hända.
Nej, det kommer inte hända. Men det är så här jag tänker.
But there is since this is a spectrum, the whole thing about like Islam and Islamic conservatism and Salafism and so on, like Anas has the potential to de-radicalize Salafis but to radicalize Muslims. This is the danger, because there are a lot of young Muslims who want to be secular, who want to be like, you know, get into like the whole thing with Swedish values, gender equality, gay rights and so on. And then they will start to see up to somebody who says, well, Salafism is bad, but the whole thing about gender equality and homosexuality and so on, this is not really what our religion teaches
either. You know what I mean? Jag delar din rädsla. Alltså att om Anas Khalifa står på scen och säga så här, salafismen är cancer, men samtidigt uppmana människor att bli mer muslimer.
Salafism är cancer, men också homosexualitet. like that.
Och än en gång, det är där jag säger att nej, han är inte hjälten, han är inte den som ska lösa alla problemen, men han kan vara en bricka i spelet att motverka radikalism.
Han kan vara hos Christer Mattsson under en period, prata med honom, gå igenom allt detta, så tycker jag. Men jag är, som sagt, jag fattar inte ens vad han gör här ute. Jag gör inte det.
Får bara nyansera en grej. Just, alltså, vi pratar väldigt mycket skit om salafismen, men det vi kommer
det
ihåg.
Det finns att, inte så mycket gott att säga
jo,
om salafismen.
Jo, det finns massor.
För att, nej,
jo,
för det finns olika. Inte.
Jo.
Inte.
Det här vill jag höra.
Berätta
det om det som är bra med salafismen.
Nej, men det jag menar är att vi likställer all salafism som är våldsbejakande salafism. Det där, alltså, det där vi gör.
Du har pratat för mycket med Eli.
Nej, men det finns ju men vänta nu, alla salafister är inte våldsbejakande. Det är ju,
but it's still bad though.
Det är dåliga värderingar som inte jag delar, och det kan inte vi, man kan inte,
ja, alla liksom, nazister är inte heller dåliga människor, typ så.
Hitler tyckte om djur.
Hitler tyckte om djur. Var inte han vegan?
Ja, exakt. Hitler tyckte om.
Han knarkar fetamin. Det är en bra sak.
But why are you defending salafism? Continue.
Det jag säger egentligen, det är att, rätta mig om jag fel. Idén med salafism, det handlar om att gå tillbaka till den rena läran av islam. Man går tillbaka, men man blir bokstavstrogen. Man är liksom, man håller på att liksom fixa sin mustasch och allting. Man tappar förståndet och sådär.
Yes, it's continue.
Låt han ta några spadtag.
Alltså man tänker inte själv, utan man ska följa en lära som framförallt diktas av någon annan.
Det var de bra sakerna, man tappar förståndet.
Det innebär, det är inte samma, det är inte likhetstecken med att vara våldsbejakande salafist för att vilja gå ut och mörda. Det finns flera nyanser. Men när vi pratar om det så pratar vi, jag är övertygad att Gian menar egentligen de våldsbejakande. Vi har många salafister i vårt område.
Salafism överhuvudtaget i det här landet. Vet du varför? För en av deras huvudgrejer som de ska göra, det är att missionera och övertyga andra om att det här är den rätta vägen.
Ja,
vad händer då? För att när man praktiserar salafismen innebär det att man jobbar mot precis allt som finns i det här landet som gör att det är ett fritt och öppet samhälle. Ja.
Ska man få välja sin läkares etnicitet?
Nej, vänta, vad sa du?
Ska jag som patient få välja vilken etnicitet min läkare ska ha?
Det beror på. Alltså,
nästa kaninhål.
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. Dom har blate grabarna dom behover pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Duvet. Dom oste du betala om du skaris namer. Du formanga flera vsnit okso. Pakieter biudande, heltenkelt. Les i beskrivning for avsnit, dar de fins information for ad bli medlem po klubzista moltit. Det kostar somen miket liten kafe late ute potoriet. Per monat. Let somen plet. Tak, minwen.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.